462 matcher sammanlagt i serie och slutspel, det gjorde Håkan Loob i elitserien som det ju hette då för Färjestad. 566 poäng, han kommer alltså återkomma intro här. Det gjorde han på de här 462 matcherna, ett enormt facit. Och han har ju fortfarande rekordet i ligan vad gäller mål och poäng under en enda säsong.
Loben som toppade Lasses lista över tiderna spelare i elitserien och svenska hockeyligan. Din lista avsnitt som vi ju minns från avsnitt 320.
Ja, och sensation! Idag vill jag presentera en ny lista, inte på samma ämne, utan ett annat.
Underbart.
Lasse-lista.
Underbart. 462 poäng gjorde Fredrik Modin på ungefär dubbelt så många matcher i sin NHL-karriär. Modin som är med i den ärofyllda, det var också kärleksbombat, Triple Gold Club, då han blev världsmästare, olympisk mästare och Stanley Cup-mästare.
Kristoffer Forsberg har rekordet i svenska hockeyligan när det gäller antalet spelade matcher i följd. 462 stycken nämligen för Malmö Redhawks, där han också kommer att spela kommande SHL-säsong. Forsbergs moderklubb, Östersunds IK.
462 som fyra mål i VM-finalen i fotboll 62 mellan Brasilien och Tjeckoslovakien, när Brasilien visade att man kunde vinna VM även utan sin då skadade stora stjärna Pelé.
Just det. 462 som fyra vinster 1962. Det får oss att tänka på tennismäckat Båsta. I den dramatiska finalen av Davis Cup i Europazon, det fanns ju så uppenbarligen då, 62, så vann Sverige med fyra segrar mot en. Och det var Italien som stod på motsatta sidan. Det var ju dåtidens stora tennisrival egentligen. Och nu kommer ni som har möjligheter att minnas dessa lirare le. Janne Lundqvist vann två singlar, Uffe Schmidt en. Och så vann de en oerhört dramatisk dubbel som fick Båstad centerkort, eller hela Laholmsbukten i princip att koka.
Och Davis Cup betyder så mycket för mig som vuxit upp med det. Och Båstad också för den delen. Och det är ju tennisvecka den här veckan.
Det är ju nästan hetare, i alla fall än på länge.
Nummer 462 Rafa på Nadal. Listan av friidrottare som fått utmärkelsen stora grabbars och tjejers märke är trestegshopparen Christian Olsson. Världsmästare, Europamästare, olympisk mästare. Det sistnämnda i Aten 2004. 20-årsjubileum den här sommaren för de historiska friidrottsdagarna i Grekland, där det alltså blev tre svenska olympiska guld inom loppet av 24 timmar.
Oj, oj, oj.
Svårt att se att det kommer hända igen.
Ja, men du vet, historier upprepar sig. 462, det är postnumret, det är till Vänersborg. Och härifrån kom exempelvis, det här är egentligen ditt område Tommy, men ändå, storlöparen Arne Andersson som satte flera världsrekord på medeldistans och hade klassiska dueller med Gunder Hägg. Han tilldelades bragguldet också, men fick aldrig vara med i samband med de olympiska spelen på grund av dåtidens amatörregler.
Kallas inte också Vänersborg för Lilla Paris, jag tror det.
När åker du till de olympiska spelen? Sticker du? OS-feber?
Till stora Paris då. Nästa vecka. Temperaturen börjar stiga nu när fotbolls-EM är avslutat. Du kan nu luta dig tillbaka i hängmattan, Lasse. Ja. Och helt hänga dig åt resten av sommaren åt sporthuset.
Det gör jag så gärna och det kommer jag njuta av. Framförallt att du åker till stora Paris via Lilla Paris. Här kommer vi med avsnitt 462.
Med Tommy Åström
och Lasse Granqvist. Men jag har ju en lista.
Du kör direkt eller? Nej.
Jo, men jag tycker faktiskt efter att ha gnuggat här med det 17:e Europamästerskapet i fotboll att jag gärna presenterar min egen lilla lista
du,
från detta
på, är det 17:e Europamästerskapet?
Ja.
Det är också ditt 17:e mästerskap som kommentator har jag räknat ut.
Okej.
Okay. I rad. Ja. Det är otroligt alltså. VM och EM, 17 ja. I rad sen EM 1992. Samtliga på plats. Det är värt en, ja, det är värt en fanfar.
Matchen är slut! Och Spanien är för fjärde gången i historien Europamästare i fotboll. Ingen nation i Europafotbollen har vunnit fler titlar än det Spanien har gjort. Och de gör det efter att ha avgjort matchen från inhopparen Mikel Oyarzabal i den 86:e minuten.
Det är inte dåligt.
Tack ska du ha.
Nej, och det är ju 30 år sedan fotbollsskrivning 94 också.
Ja, absolut. Men det är ju skönt att man får en fanfar bara för att man är där.
Ja, men då är,
gjorde du något också?
Nej, men då, jo, några små grejer har du ju lyckats med.
Absolut. Ja. Men det var en underbar resa den här gången i fotbollens tecken faktiskt i Tyskland. Och när vi skulle flyga hem så stod vi och väntade på lågprisbolagets kraftigt försenade flight med Simon Bank och Erik Niva där bland annat. Och det är kul att höra hur snacket ändå går. Vi var ganska i samklang när även Johan Kücükaslan från SVT anslöt och Olof Lund från TV4. Så var vi i samklang över att det var ett ganska trevligt mästerskap faktiskt.
Är det så att den här listan kommer innehålla? Lasse rankar sina 17 slutspel som du har bevakat. Nej. Från 1 till 17, hur de har varit kvalitetsmässigt.
Ja, det kan jag komma tillbaka till. Men här kommer topp 5 för fotbolls-EM 2024.
Sporthuset listar.
På plats nummer 5, Immer wieder Deutschland. Jo, det blir faktiskt så. Det var sämre logistikmässigt om jag jämför framförallt med VM 2006. Men jösses, en sån supporterframgång. Tyskland ligger extremt väl placerat i Europa för att hantera just ett Europamästerskap. Och jag kommer länge med värme minnas skottarna i München, Nederländerna var helst de än spelade och det enorma trycket i princip runt varje match. På plats nummer 5 blir arrangörslandet Tyskland.
Fjärde platsen går till...
Tack och hej! Vi säger adjö till gamla lirare som har varit dominerande på fotbollsscenen men som nu meddelat att de slutar, eller kanske borde meddela att de lägger av. Jag tänker på en Luka Modric i Kroatien, tyskarna, Thomas Müller, Manuel Neuer, målvakten, Toni Kroos som kommer att sluta, Pepe i Portugal, över 40 år gammal, och Ronaldo i Portugal. Han har inte sagt att han ska sluta, men han borde göra det för att underlätta nationens framgångar. Ronaldo, modell 24, är inte som Ronaldo var, modell 14.
Pallen på tredje plats.
Välkommen ni unga. Och så förtjust man blev i hela den unga generationen som har dundrat in. Några redan etablerade men ändå. Jude Bellingham i England förstås. Tyskarna Jamal Musiala och Florian Wirtz. Och dessutom spanjorerna såklart, Nico Williams. Och turneringens stora utropstecken får man säga. Lamine Yamal som förtjusade en hel värld. Inte bara på det sättet han spelar fotboll. En lysande fotbollsspelare 16-17 år gammal. Utan på det sättet han verkar vara.
Och visst blev det som vi sa redan förra veckan att hans mål i semifinalen mot Frankrike blir EMs signatur. Mål. På andra plats.
Han får guldbollen och får han inte det skulle han haft det. Rodri har dominerat mittfältet i den europeiska toppfotbollen och snudd världsfotbollen över tid. Manchester City-spelare som i Champions League imponerat, han har gjort det i Premier League och nu får han göra det också för ett spanskt landslag som han i princip mittfältsdirigerar till Europamästerskapets titel. Rodri är oemotståndlig i mina ögon att utse till världens bästa fotbollsspelare Ballon d'Or i konkurrens med Vinicius Junior. Absolut, i konkurrens med Bellingham möjligt. Absolut. Dani Carvajal, högerbacken som bara vinner. Tar en titel till, en titel till. Men Rodri är bäst.
Och nu då, plats ett. Etta på Lasses lista, fotbolls-EM 2024.
Mästarna skriver ny historia. Viva España. Modet. Varje gång i varje match vågade Spanien alltid lite mer. Jag tänker på matchen mot Tyskland i kvartsfinalen när Florian Wirtz fick hela Stuttgarts arena, Neckarstadion, och fullständigt explodera i den 90-plus-minuten när de kvitterar. Ändå är det inhoppare Merino som avgör för Spanien till slut. Jag tänker på när de kommer under mot Frankrike i semifinalen, men ändå genom Lamine Yamals drömmål kvitterar och vänder på den matchen också. Jag tänker på finalen när England kvitterar till 1-1 Cole Palmer och de har helt plötsligt drag på finalarenan i Berlin som gör att man tänker det blir England. Men icke. Istället är det Spanien som tar tillbaka initiativet och du har helt plötsligt hela lösningen för Europa-fotbollens bästa. Jag älskade att se Spanien spela sin kärleksfulla fotboll. De toppar min lista och de toppar Europa-fotbollen.
Y viva España!
Jag har varit på semester i Marbella och bara tänker och drömmer spanjol. Och mitt hem går mest i rödgul kan man säga. Själv har jag solbrännan som väl är i behåll. Och spanska folkets eldighet jag tänt och lagt mig till med deras temperament. Så här ni låter min musik. Viva España. Det är romantik. Viva España.
Och nu är ögonblicket när den 60 cm höga och 8 kilo tunga pokalen ska av Alvaro Morata lyftas emot Berlins mörka himmel för att signalera att de här är bäst på fotboll i Europa. Och ingen nation har vunnit det så många gånger som Spanien. Fjärde titeln. Viva España, bäst i Europa.
Sporthuset 462.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
Världsdelsmästerskap också i Amerika ju, helt parallellt med EM som vi inte har pratat om tidigare i sporthuset. Argentina försvarade mästartiteln. Lautaro Martinez, interspelaren, blev hjälte då han satte 1-0 i Copa America-finalen mot Colombia. Hard Rock Stadium i Miami, Florida. Där avgjordes det. Och en tårfylld Lionel Messi lämnade skadad i den andra halvleken med en fot som var kraftigt svullen. Han blev mästare, men det är också en spelare man undrar nu. Vad händer framöver när vi pratar stora mästerskap, apropå de stora namn du radade upp från EM, Lasse? Får vi se honom? Det är ju just USA som arrangerar VM om 2 år tillsammans med Kanada och Mexiko i USA, där den här finalen då spelades.
Hela hans karriärs absoluta epicentrum blir ju titeln i Qatar, Lusail-stadion, när Argentina besegrade Frankrike. Därför övrigt Lautaro Martinez hade matchens sista målchans i förlängningsspelet som svar på den Frankrike just hade haft en otrolig match. Men han fick lyfta pokalen då, Lionel Messi, som lagkapten för världsmästaren Argentina. Men han håller på att gnugga fortfarande i USA, ju, det vet vi alla, och han underhåller där med sin lysande teknik, och han kan ju säkerligen i den ganska bekväma omgivning, så att säga, i den amerikanska ligaspelet gnugga på ett tag till.
Han kan hålla sig i USA, han kör Copa America, han kör ligaspelet och han kör VM 26 där, eller?
Jo då. Ja, det kanske han gör.
Vad tror du?
Jag tycker det alltid är bra när stora spelare har vett att sluta i tid. Så vi får komma ihåg dem för den enorma nivå de har hållit. Däremot så var det ju ett arrangörsmässigt fiasko i samband med finalen. Det var farligt till och med när man var tvungen att stänga arenan för att det togs in folk där utan biljett. Och då valde man att stänga grindarna, stänga alla gater in i arenan. Och det skapade ju nästintill kaos. Det var inga roliga bilder som vi fick se ifrån åskådare som ville in med biljetter. Och pratar vi ju om både män och kvinnor. Vi pratar om barn, små barn till och med, som var på väg in. Och det var ett arrangörsmässigt hanterande som var direkt farligt.
Går du att dra några kopplingar mellan det och det som kommer hända om 2 år, tror du? Ja. Att det finns, alltså, erfarenheter eller i så pass olika organisationer så att det inte har så mycket med varandra att göra?
Ja, fast vi ska inte från europeisk sida nu stå och peka finger på att det inte funkar bara för att det inte är Europa. Därför att minns hur det var på Champions League-finalen i Paris. Mm. Där gick ju inrikesministern i Paris ut till och med efteråt. Det var Real Madrid som skulle möta Liverpool 2022. Inrikesministern gick ut efteråt och kastade skit på supporten och visade sig vara helt fel. Utan det var ju fiasko ifrån de säkerhetsansvariga på UEFA tillsammans med den franska polisen. Och vi ska inte flacka med blicken när vi kommer med vår kritik, vi ska vara tydliga. Det går inte att hålla på och arrangera om man inte tar de här frågorna på riktigt, riktigt stort allvar. Får jag då dela ut ett plus för den tyska polisen? Arrangörerna, det var ju liksom det här med att man försöker tjäna lite pengar på att inte ta dyrare vaktbolag utan liksom frivilliga som inte vet hur man ska hantera exempelvis när det kommer en planstormare och sådana saker. När tyska myndigheten, federala Tyskland, gick in och tog hand om säkerheten, också förstärkte den med finalen. Det var så otroligt mycket poliser. Det är inte alltid så härligt att se mängder med poliser i anslutning till en fotbollsmatch. Jag tycker inte det. Men å andra sidan, det kändes som att det var ett dundersäkert arrangemang. Det var ingen som tände en cigarett i nylle på en polis där, utan man skötte hanteringen lite bättre. Man slutade hälla öl på varandra till och med. Det var ju i och för sig också en framgång. Men man ska ta de här arrangörsmässiga frågorna på allvar.
Men avslutningsvis när det gäller Copa America, så det sista ordet måste ändå gå till Lionel Messi. Jag menar, Mesta mästaren i världen, i fotbollsvärldens historia. Mm. Han har alltså nu radat upp, det är klart det beror på vilka titlar man räknar, men jag såg en lista på så här 45 titlar om vi räknar alla olika typer av mästerskap han har spelat på klubb- och landslagsnivå. Gick om Dani Alves såg jag ju med det här. Mm. Det var väldigt känslosamt för honom efter den här triumfen.
Argentina has done it again. They have gone back to back as Copa America champions.
Copa America som man kunde uppleva på Viaplay och fotbolls-EM som man kunde uppleva på TV4.
Och allsvenskan i fotboll som sänds på Max, där du finns och laddar för OBS som vi har sagt tidigare. I allsvenska fotbollen närmar sig Djurgården Malmö FF med tydliga steg. Inte minst beroende på att Malmö har 4 poäng på de 3 senaste matcherna. 4 poäng har 9 möjliga mot Brommapojkarna och Halmstad bollklubb. Det var förvisso en stor seger. Och mot Mjällby nu senast, då vi förlorade nämligen Malmö igen får man säga. Jag tror att det är 3 dagar. De förlorade båda förra året och förlorade den här också.
Deras stora buggerteam verkligen.
Nu var de på Strandvallen i Hellevik och led mot Mjällby. Och då började, jag läste, jag tror det var Noah Bachner i Expressen som musicerade kring Mjällby och lyfte upp Mjällby som, alltså den prestationen, det var ju lite kul. Och då sa du till mig så här att, ja men herre jösses ja, vilken häftig historia det egentligen är runt Mjällby. Och det är ju en del av den nationella serierna vi har överhuvudtaget. Det är ju när det är överraskande lag som man kan ta upp och snacka om.
Jo, men Backner har skrivit den här boken, Den sista utposten. Vi hade honom som gäst för en tid sedan. Mm. Och Mjällby tycker jag är ett tecken på det, att apropå att allsvenskan är den sista utposten, att i allsvenskan är det fortfarande möjligt på något sätt för den här typen av landsortslag att manövrera ut ett lag som då har ett eget kapital på över 700 miljoner som Malmö FF har, medan Mjällby ligger på, ja, vad är det, 30 miljoner. Mm. Men titta på den här bilden, jag tog fram den. Här när jag, det var förra året när jag skulle jobba med en match förra säsongen.
Ja.
Kan du beskriva bilden?
Ja, bilden är, du sitter vid en underbar liten härlig parkbänksliknande historia med datorn uppslagen, men den görs inte så bra i sammanhanget därför att det är vatten som kluckar tydligtvis.
Någon meter bort bara, va?
Någon meter bort.
Och det är Östersjön.
Bara. Det är Östersjön.
Ja, och om du tittar...
Jag tänkte säga, vad är det för...
Titta lite noga här uppe, Lasse. Där, om du tittar så kan du förnimma Strandvallens...
Ja, man ser strålkastarna. Jaha, ja. Jag trodde det var en mås.
Nej.
Men jag ser att det är strålkastarna, ja. Den är på andra sidan.
Tog
du botten?
Om
tog du
idyll.
Botten? Tog du botten?
Ja, men snacka om idyll.
Ja, det är det verkligen.
Alltså, det här är ju då... Det här är ju ett gammalt fiskeläger, Hellevik. Hur många invånare är Hellevik? Ja, det är under 1000.
Mm.
Det är ju där Mjällby håller till. Under 1000 invånare. Nu ska man säga det att Mjällby är ju mer än Hellevik. Det är ju liksom hela regionens lag, hela landskapets lag.
Sölvesborg är väl med där och tar
ja,
del av...
Ja, precis. Det är hela regionen och hela Blekinges lag. Ja. Så att det är ju inte bara Hellevik. Men håll med om att det är speciellt det här med Strandvallen och en klubb som fortfarande drivs väldigt, väldigt, alltså på den här högsta nivån utav ideella eldsjälar.
Man hyllar ju verkligen Strandvallen som namn när man ser det här.
Ja, verkligen. Ja. Och jag tror de flesta som har varit där, du har ju också varit där och jobbat, så att föreningen och hela stämningen när man kommer dit är så familjär och välkomnande.
Bilarna står parkerade längs sidan på bägge sidor. Det är nästan inte enfiligt ju på vägen framåt arenan. Om man tänker hela vägen in de sista kilometerna, hur ska jag komma ifrån? Ja. Får jag ta helikopter? Annars fastnar du. Ja.
Men det är...
En camping ligger ju där precis intill också.
Ja, det är så mysigt. Och, du vet, det finns några fiskerestauranger och man glider in där. Och sen tar man sig bort till Strandvallen. Man tar en liten promenix bort till Strandvallen ifrån det här fiskelägret och där får man uppleva då allsvenskans just nu tredje bästa lag.
Mm.
5:e raka säsongen i allsvenskan, men ska komma ihåg det, de spelade alltså i Division 1 för 6 år sedan. Mm. Inte Superettan utan Division 1. De gick upp till Superettan, sen gick de rakt upp till allsvenskan och sen har de blivit så etablerade, så topplag i serien och ett litet genombrott förra säsongen också när de gick till cupfinal också. Då var de faktiskt nära att komma ut i Europa. Det kanske de gör nu istället. Mm. Att de kan bli topp 3 eller topp 4 och komma ut i Europa. Och jag frågade våra experter här då när vi hade en sändning häromdagen här. Och jag tyckte de hade tufft alltså att förklara hur det har gått till. Men det de pekar på mycket...
Ja, det är ju inte så enkelt i och för sig.
Nej, Hasse Larsson, sportchefen.
Exakt vad jag ville komma till. Jag tror att i sådana här klubbar som du beskriver så är enskilda personer oerhört viktiga, eldsjälar. Mm. Som också har en förmåga att... Det är inte bara det att eldsjälen gör allting. Utan eldsjälen har också en förmåga att samla andra personer, ofta för ideellt arbete, runt omkring den här föreningen, i detta fall Mjällby AIF. För att liksom få alla att med stolthet känna att vi står upp för bygdens lag, om man ska säga på det viset. Och jag tror att det är en enorm betydelse.
Alexander Axén sa så här, gjorde en liten snabb inspel med honom. Han sa så här om det hela.
Om man tänker vad de omsätter så är det orimligt att de är där de är. De ska egentligen kanske ligga 7-8 om de gör en riktigt bra säsong. Jag varnade för Mjällby innan och då tänker jag 6. Då stack jag ut, tyckte jag. Det här är nog helt otroligt. Och det kommer inte sluta heller. Därför att det här är ett gäng som blir ännu bättre hela tiden för att de är med varandra. Och Tommy, glöm inte det. Nu har de skaffat en darttavla också. Nu kommer gemenskapen bli ännu större. Så nu säger jag bara, se upp Malmö och Djurgården.
Själv. Underbara Alexander Axén. Jag blir glad varje gång jag hör honom faktiskt. Ja. Även om han är skarp i sina åsikter ofta. Och det är klart att det där är ju en liten klackspark på slutet kring darttavlan, det fattar jag också. Men jag tror ändå att han pekar på saker som är viktiga. Samhörigheten i Mjällby AIF kommer gärna inifrån. Den kommer inte ifrån att du är invärvad och en, inom citat sagt, och högre avlönad spelare. För det finns ju precis samma skillnad som är mellan europeiska toppklubbar där det finns enormt många miljarder och Malmö FF. Samma skillnad finns ju relativt sett mellan Malmö FF verkligen. Och till exempel Mjällby.
Den som mest blir karaktäristisk för den här klubben i laget, det är ju Jakob Bergström. Vi har hört honom tidigare i sport. Han bjuder alltid på en 2-3 one-liners i varje intervju. Han kommer från Karlskrona, så han kommer från Blekinge. Anfallaren som blev matchvinnare mot just MFF. Och som ju var i Djurgården en sväng förra säsongen.
Ja, det funkar inte riktigt.
Nej, men han är ju van vid kluckande ljudet. Där. Så kommer han in där och det är en massa supportrar till höger.
Klucka sällan när du står och väntar på tunnelbanan vid sluss.
Så han gjorde 0 mål på 6 matcher. Det var någon enstaka start. Vips tillbaka till Listerlandet. Succé igen. Där han trivs precis som alla verkar göra som spelare i Mjällby.
Mm. Så fint att göra det med familjen här och... Min älskade Mjällby och mina lagkamrater, det är underbart.
Det är karnevalstämning här nere.
Ja, nu lever vi.
Hur mycket Jakob Bergström var i det där målet då?
Ja, det vet jag inte. Det brukar vara fulare sådär. Så, men nej, det var en avspark, en lång avspark, så det är väl någonting. Är det väl Bergström i det, så att säga. Så, nej, jag är så stolt.
Vad är det med er och Malmö då?
Jag vet inte. Vi har haft tur och idag studsade de med oss, men idag så... spelar är faktiskt en av våra bättre matcher mot Malmö, så tycker jag i alla fall. I första halvlek tycker jag de har lite boll i början, men jag tycker ändå vi dominerar. Men nej, och sen är vi bra på att brunka också, så det, vi kan allt!
Hur ska du fira det här?
Nej, vi är hemma och grillar lite karri med familjen och ja, så smakade ölen extra gott som kastade på mig där borta, så det kanske blir en öl också.
Ja, vilken underbar profil, Jakob Bergström.
Ja, verkligen.
Fläskare och... Ja.
Men det är någonting med de här klubbarna som vi snackar om som det är nämligen, det är väldigt stort att besegra Malmö FF. Du vinner för du vinner för familjen, du vinner för bygden. Du vinner inte bara för att försvara en hög tabellplacering.
Verkligen, du vinner för bygden. Bra sammanfattning av det hela. Det är nog det som är mycket Mjällby. Innan vi avslutar fotbollen för idag, Lasse, en bild också av hur det går just nu. Vi vet att de inte ska vara med i OS. Däremot så ska ju Jens Fjällströms The Matildas, därför Jens inte har varit med särskilt mycket på sistone, för han gnuggar ju stenhårt nu, eller hur? Han fick ju kryssa emellan uppladdningsläge för Matildas och er bevakning. Men Sverige kommer ju inte vara med i OS, men däremot är det EM-kval som du ska få sammanfatta strax, läget. Men först bara Jens, och pallar han eller?
Ja, men alltså, de förlorade ju genrepet här nu, men de hade ju det med gott avstånd till själva premiären. Mm. Men jag tror att Australien säkerligen är slipat inför det som komma skall vid de olympiska spelen. De öppnar den 25 juli med sin första match.
Ja, vi kommer ha ett speciellt öga på fotbollsturneringen i OS, trots att Sverige inte är med tanke på att sporthusets Fjällström är på plats ihop med Tony Gustafsson. En tuff grupp med Tyskland och USA i gruppen, och dessutom Zambia är det som gäller för Australien. Men Sverige då och nästa mästerskap, EM.
Ja, alltså det gick ju inte riktigt. Sverige spelade 0-0 i en avgörande match mot England för att kvalificera sig direkt till EM i Schweiz nästa år 2025. Sverige hade behövt vinna. Det räckte med kryss för England och precis så blev det. Men hoppet finns kvar. Sverige ska nu in i en kärnkraftsliknande operation här med playoff-kval i två olika steg. Och det handlar om nivåer ifrån Nations League- spelet i de olika divisionerna. Det är lite rörigt. Det är mycket bättre att vi inväntar morgondagen från det att den här podden kommer ut. Därför att fredag den 19 juli lottas det här playoffet. Men två steg playoff krävs och Sverige behöver alltså vinna i båda stegen för att avancera till Europamästerskapen i Schweiz nästa år.
Sporthuset sponsras av Televox. All er företagskommunikation på ett och samma ställe. Företag kan ju bre på med snygg tv-reklam, dyra printannonser, fräscha kontorslokaler, cool hemsida. Men att inte ha en telefonpolicy i företaget kan verkligen skada varumärket mer än vad all den här marknadsföringen ger. Ändå tror många företag det räcker med att dela ut smartphones, koppla dem till växeln och låta varje medarbetare klura ut hur man bör jobba. Men det krävs en strategi, en smart lösning. Ju större företag, desto viktigare. Och det är här Televox kommer in i bilden. Gå in på televox.se så kan mycket väl lösningarna finnas där för just ert företag.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door or pool or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more.
Download Instacart for free delivery on your first three orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Sporthuset 462.
Han är något alldeles extra. Denna 21-åring ifrån Spanien. Han försvarar titeln i Wimbledon och tar sin fjärde Grand Slam-titel allt som allt. Nu har vunnit US Open en gång, franska alldeles nyss, och två gånger om är han mästare här i Wimbledon. Och som han gör det! Det såg ut att gå så lätt. 6-2, 6-2, 5-4, 40-0 egen serv. Men sen blir det ett sånt drama och han lyckas samla ihop sig och stänga det i tiebreaket som följer. Vad är han gjord av?
Ja, vad ska man säga? Carlos Alcaraz, mästare i Wimbledon 2024. På damsidan vann tjeckiskan efter mängder av favoritfall i den där turneringen Barbora Krejcikova för första gången turneringen. Men 21-årige Alcaraz final mot tidernas mäste Grand Slam-vinnare 37-årige Novak Djokovic. Vinst i tre raka set för spanjoren. Djokovic opererade knät här för en månad sedan och ja, i den här finalen så kunde man kanske märka av det lite att han inte var i fysiskt toppslag och slutet på karriären närmar sig ju. Alcaraz däremot den fjärde spelaren som vunnit fyra Grand Slam vid så ung ålder, och han sällar sig sannoliken till en exklusiv skara som förutom han själv består av, lyssna här, Boris Becker, Mats Wilander och Björn Borg. Men till skillnad från de här så har ju Alcaraz vunnit Grand Slam-titlar nu på alla underlagen redan nu. Grus, gräs och hardcourt.
Det är ett monster. Det är trevligt.
Ett mjukt monster.
Ja,
han det mjuka monstret efter... som Mika Zibanja, det hette ju det avsnittet.
Ja, men eller hur? Men jag menar, vad fruktansvärt jobbigt att stå på den andra sidan mot den här. Ja. Som liksom ser ut som att
han... Men det är också så häftigt i avgörandet där då. När han är i det här pressade läget, eller ganska pressat i alla fall, ja, han har förlorat match på det här, så bjuder han på ett avväpnande leende.
Ja, ja, visst. Det alltså finns någonting, ja, hos de här. Ja, men Ludvig Åberg är också väldigt lugn och avslappnad. Jag menar, vi har ju Åman Helvig när det är, vi pratar beachvolleykillarna också, som räddar matchbollar till höger och vänster och dramatik och så vidare. Så vidare. Vissa har det där. Sen måste jag bara säga, Maria Strandlund Tomsvik. Bara jag hör den där kommenteringen så blir det som en lisa för själen. Jag tycker att det är så. Det är faktiskt vackert.
Och nu är det ju häftigt i Sverige också med Båstad-tennisen. Jag har varit på plats där tre gånger, ett par gånger jobbat och någon gång bara tittat, och jag älskar stämningen. Jag älskar grustennis. Ja. Och nu är ju Rafael Nadal där. Det är ju så
otroligt speciellt alltså.
Ja, men då kollar man, man kollar lite extra. Och det är klart att när nu lottningen blev så att Björn Borgs son Leo Borg ska möta sin stora idol Rafael Nadal, det är klart att i öppningen där i singelturneringen, det är klart att det är omöjligt att inte kika lite extra på den matchen.
Ja, och just att Björn Borg, gruskungen, hans son mot en annan, de kanske två största gruskungarna genom tiderna.
Exakt.
A huge honor to play against the son of one of the biggest legends in the history of our sport. So I think he played quite well. He has a future in front. So I wish him all the very best.
Snacka om speciell stund på centerkorten i Båstad när 38-årige ikonen Rafael Nadal, gruskungen genom alla tider, först besegrade 21-årige Leo Borg i raka sätt och sen pratade om vilken ära det var att få spela mot den tidigare gruskungen Björn Borgs son. Nadal som vann turneringen i Båstad för 19 år sedan och nu var tillbaka. Han kom till Sverige den gången efter att ha tagit sin allra första Grand Slam-titel. Han hade precis gjort det då, bara några veckor tidigare i Franska öppna mästerskapet som tonåring och nu tillbaka. Och sen dess har han ju tagit 13 titlar på gruset på Roland Garros. Det är ju fullkomligt osannolikt. Och det är just där han ska spela i OS-tennisen här om ett par veckor bara, i både singel och dubbel.
Wow. Och visst kan man snängla på singeln, men det är lite speciellt att han kommer att lira dubbel för spansk räkning då, Rafael Nadal och Carlos Alcaraz. Det ska jag kolla på.
Och jag ska göra allt för att försöka smyga till Roland Garros. Jag är ju ändå OS-akkrediterad och få uppleva det där med Nadal. Men det blir nog tufft för jag sitter fast naglad på Stade France, OS-friidrotten. I alla fall efter en vecka då ju friidrottstävlingarna startade där på arenan. Och vilket genrep det blev för världens främsta friidrottare i Monacos Diamond League här. Mm. Det är ju ofta medeldistanslöpningarna som sticker ut på den här galan. Och framförallt två löpningar i det här fallet. 800 meter och 1500 meter för herrar. 800 meter, Algerien Jamel Sejati in som trea i världen genom tiderna. Kan han till och med utmana David Rudishas världsrekord, börjar man undra nu. Kan han till och med göra det i OS-finalen så som Rudisha gjorde 2012, trots att det inte var några farthållare? Ah, det kanske inte är så sannolikt, men det vore ju oerhört speciellt. Och i samma lopp här i Monaco satt Andreas Kramer ytterligare ett svenskt rekord. Han pepprar på med svenska rekord nu. Har sänkt sig med nästan 1,5 sekund på bara några veckor till 1.43.13. Låga 1.43. Oj, länge var ju det svenska rekordet på 800 meter, alltså i decennier runt 1.45, men nu låga 1.43. Kramer har med den här formen, känner jag i alla fall, ganska stora möjligheter att bli första svenska OS-finalisten på minst sagt hårt konkurrensutsatta 800 meter på över 70 år. Mm. Och så har vi ju då det norska fenomenet Jakob Ingebrigtsen. Inget annat än ett fenomen, och snart händer det, snart händer det. Han är på väg, banne med, att slå marokkanen Hicham El Guerouch klassiska världsrekord på 1500 meter, 3.26 blankt från Roms Olympiastadion i slutet av 90-talet. Den här 23-årige norrmannen gick nu alltså under 3.27 som fjärde man genom tiderna. Förbättrade sitt Europarekord på 1500 och nu hägrar både OS-guld och världsrekord.
Men nu har vi börjat förvänta oss det mer eller mindre ju, med tanke på hur det sett ut de senaste 2-3 åren här.
Mm, och i så fall skulle vi kunna ha tre svenska och norska friidrottare som har världsrekord. Ja. Vi har ju sen tidigare från OS i Tokyo på 400 meter häck, Karsten Warholm har fortfarande världsrekordet. Ja. Och dessutom då Duplantis och då i så fall Jakob Ingebrigtsen.
Ja, och sen har vi en final i beachvolley mellan Sverige och Norge.
Apropå det,
ja,
det är dags för OS-listan.
Ja, nu kör vi.
Sportlistar.
En lista redan presenterad i detta avsnitt. Det får vi kalla för den andra listan, därför att vår listmakare nummer ett, Tommy, har ju som ni vet en OS-lista. Guldmedaljhopp i OS har du hållit på och listat, och de är värderade och graderade. Du började med 10:an och så har det gått neråt. Och idag är vi uppe faktiskt till plats nummer 2. Låt mig bara kort komma med en repetition.
Kör.
Guldhopp för Sverige på rankas nummer 10, Viktor Lindgren, skytte. Nummer 9, Ludvig Åberg, golf. Nummer 8, Daniel Ståhl, friidrott. Nummer 7, Vilma Bobeck och Rebecca Netzler, segling. Nummer 6, Perseus Karlström, gång, friidrott. Nummer 5, Henrik von Eckermann, ridsport. Nummer 4, ännu mera ridsport, hopplandslaget. På tredje plats bland svenska guldhopp, värderad och graderad av Tommy, David Åhman och Jonathan Helvig, beachvolley, final och arena vid Eiffeltornet. Och nu, dags för... Nummer två.
Sara
Sjöström simning.
Oh.
50 meter fritt. Unik inom världssimningens historia när det gäller medaljer, mängder medaljer, framförallt på VM och EM, exempelvis 13 VM-guld, 22 medaljer på långbana där hela simvärlden är samlad. Dessutom olympisk mästare i Rio de Janeiro, 100 meter fjäril där hon tog ytterligare 2 OS-medaljer. Och inte minst, det som inte skulle vara möjligt, OS-silvret i Tokyo för 3 år sedan på 50 meter fritt. Wow. I ett mästerskap där hon egentligen borde vara chanslös med tanke på den långvariga skada hon haft under året.
Färdiga, 50 meter är igång, ja, OS-finalen i Tokyo. Jättebra öppning, säger Sjöström, det lovar gott. Här kommer svenska simbaren upp mot 25 meter. McKeon som väntat jättebra, så kommer Sjöström. Hon är inte långt efter McKeon, det är 20 meter kvar. Det är McKeon, det är Sjöström, det är 7 simmare på ett pärlband. Orkar Sjöström fram till OS-medaljen? McKeon, Sjöström orkar sista 10. Det är knallhårt mellan 7 simmare. Var kommer Sjöström i mål? Där sätter hon. Hon tar silvret! Det är en nytt svenskt medaljhav till Sverige i blågula Tokyo. Den här gången 174 dagar efter isfläcken den 6 februari i Stockholm, så står hon där än en gång som olympisk medaljör.
Radiosportens kommentering till detta OS-silver. Och chefsreferent över simningen numera är ju Magnus Wahlman, som ju vi också kamperar ihop med när det gäller hockey under många, många år.
Briljant referent ju.
Ja, men så är det ju. Och det är så otroligt härligt att vi i detta avsnitt kan koppla upp oss mot Oskarshamn. Varför då, undrar ni? Jo, därför att där bor han. Magnus Wahlman, välkommen!
Tack snälla, vad roligt att äntligen få vara med i det här programmet.
Du, vi måste ju bara, innan vi går vidare med Sara Sjöström och med det som väntar från OS, du ska ju dit för det vi nyss hörde, Tommy ska ju dit för friidrotten och vara lite med och snacka allmänt journalistiskt i inledningen av spelen där. Men du, Oskarshamn, solen skiner, va? Vad gör du? Du är ju så förknippad med Gävleborg.
Ja, därför jag var tvungen att lämna. Tommy Åström och jag har ju en story som... Jag vet inte, Tommy, den backar väl snart 30 år i tiden, va?
Oj, oj.
Ja.
Det är inte helt enkelt att vara kommentator i Gävle. Vi mötte en tidigare, kom du ihåg det, Tompa?
Vad heter han?
Keb Eriksson.
Just det.
Han var sportchef på Gävle Dagblad i många år. Ja. Dessvärre avliden nu, men vi stod där en iskall decemberkväll. Kom du ihåg det, Tompa?
Ja, jag tycker faktiskt att du ska få mycket cred kring det du gör i Radiosporten, Magnus. Men en sak du gjorde faktiskt, det är att när man jobbar lokalt på ett ställe i Gävle varje kväll, ja, varje omgång, ja, så är det ju lätt att man blir lite okritisk. För man får ju mycket påtryckningar, eller hur? Från supportrar, från alla man känner, ja, när man är på väg till dagis, vad som helst. Fan, du verkar som du är lite väl kritisk till Brynäs.
Ja, ja.
Du ska ju hylla Brynäs, du är härifrån. Ja, ja. Men då hade du varit på och hackat på Tom Bissett, som ju då var formidabel skyttekung i en sändning, och sa att han är inte bra idag. Och då på parkeringen, när vi kom till parkeringen,
utanför Gavlerinken,
ja, då, ja, vevades ju rutan ner på Keb Erikssons bil, va? Eller var det inte så?
Ja, vi trodde han skulle skrapa rutorna, det var ju 30. Och så stack han ut snoken och så ropade han. Kommer du ihåg vad han sa, Tompa?
Ja. Wahlman! Kritisera aldrig en skyttekung.
Ja, det är sant.
Ja, men det är mångfacetterat det här, för det ligger ju lite i det också. Man vill ju alltid ha en skyttekung. Men sen är det ju också att vara journalist innebär ju faktiskt att klara av att också stå emot det lokala då, alltså på det sätt som är. Men Magnus, du har ju alltså varit, innan vi går in på simningen bara, du växte ju ihop som hockeykommentator med Lars-Gunnar Jansson ju, som ju både Tom har jobbat med och jag har jobbat med. Mm. Och det där tycker jag är så härligt, när samspel blir så där innerligt och varmt på något sätt. Hur upplever du själv kommenteringskonsten som du håller på med?
Ja, men det ligger ju jättemycket i det. Jag har ju Lars-Gunnar egentligen och er också. Jag fick ju komma upp som ny på Radiosporten tillsammans med er. Jag hade ju ett antal VM, framförallt med Lasse. Jag tror vi hade 7 hockey-VM tillsammans. Och samarbetet med Lars-Gunnar byggdes ju upp när Lasse då, precis som dig, Tompa, hoppade över till televisionen. Och han var som en läromästare för mig. Både i jobbet efter alla år med er och även kunskapen i ishockey. Så utan honom hade jag aldrig nått så här, om man kan kalla det långt, men att få gjort så mycket bra jobb då, både i simning och ishockey. Så LG tror jag att vi alla har mycket att tacka för.
Ja, ligger mycket i det. Och vi sänder en hälsning till LG också. Nu gör du ju hockey tillsammans med Per Svartvadet, också ett mycket tight duo, och simning med Anna-Karin Kammerling. Ge din känsla bara här nu då, Magnus, vad vi har att vänta oss från de olympiska spelen i Paris, just i gränssnitt simning.
Ja, vi pratar ju om en av, kanske, det där är ju tycke och smak, men den största svenska idrottskvinnan genom alla tider. Annika Sörenstam, Carolina Klüft, Anja Persson, ja, det är tycke och smak det där. Men hon ska göra sitt femte OS. Hon slog igenom redan 2008 i Peking, 14 år gammal. Och sen har hon tillhört världstoppen och fick det efterlängtade guldet i Rio de Janeiro 2016. Den gången i fjärilsim. Och efter den resan som vi har talat en del om med armbågsskadan, efter det kom hon ju fram som en ännu bättre simmare. Det ofrivilliga uppehållet gjorde att Sjöström kunde vara kvar på toppen och kanske ta ytterligare ett steg. Så har jag upplevt det. Vi ska ha med oss också till tävlingarna i Paris att Sverige har aldrig någonsin, det är viktigt att betona det, aldrig någonsin vunnit ett OS-guld i frisim. Varken på dam- eller herrsidan. Jo, förresten, 1928, Arne Borg i frisim. Men då handlade det inte om de här sprinterdistanserna. Sara simmar ju 50 frisim och är en mega favorit. Då var det 200 och dubbla distansen. Men man får backa till Amsterdam 1928 för att hitta ett svenskt OS-guld i frisim. Det har aldrig hänt på damsidan. Och att sätta in det i ett sammanhang, det är ju Formel 1. Simningens Formel 1, frisim 50-100. Där har vi världens främsta kvinnliga simmare. Det är oerhört stort för lilla Sverige.
Vad är det som gör i dina ögon, med din samlade erfarenhet här, Magnus, att Sara Sjöström sticker ut som att vara ett guldhopp?
Även om hon skulle missa någon hundradel i starten och komma någon liten bit efter när man skär vattenytan efter 15-20 meter, så är hon bara där och har grepp på motståndarna, så finns det ingen, absolut ingen som rör Sara sista 20 hem till kaklet. Hon är ett fenomen, urstarkt fenomen. Det finns ingen med den kraften och den liksom drivförmågan när hon skjuter armarna i vattnet. Hon liksom äger bassängen, hon sprintar ifrån sina konkurrenter. Även om det handlar om hundradelar så har hon den där marginalen som är ganska tydlig ändå. Om man tittar i statistiken så har hon 8 av de 10 snabbaste tiderna genom världen när det gäller 50 frisim. Det ska till ett jättemirakel om hon förlorar den finalen den 4 augusti.
Hyfsad press, hör du?
Skaplig press. Jo, men jag tror hon älskar att leva med den, om man nu kallar det pressen. Ja. Jag tror att hon är så mentalt inställd, och sen har hon ju bara dagar efter OS också ordnat en egen tävling hemma i Stockholm där det handlar om att sätta världsrekord. Mm. Och liksom den känslan att efter en OS-final, som det förmodligen då blir den fjärde, anordna en tävling dagar senare hemma i Stockholm där man ska sätta världsrekord på samma distans, det tycker jag säger det mesta.
Och det är bra det du säger här med historiken också, Magnus, för simning är ju precis som friidrott en global jättesport om man tittar på till exempel hur inte minst i OS-sammanhang, hur bra USA har varit genom åren. Och Australien exempelvis som är oerhört starka i simning. Men tittar vi sen andra världskriget så har vi alltså bara 5 stycken guldmedaljörer i simning från Sverige. 5 stycken bara. Det är ju dels, kan du omlas eller?
Ja, det måste ju vara Bengt Baron.
Ja, 1980.
Moskva-OS på,
ja, det var ju apropå att det inte varit frisim då, som Magnus sa. Så var
Arne Borg vill jag sticka ut, kan man säga.
Ja, men det var ju det Magnus sa. Alltså,
ja, men det spelar ingen roll.
Om efter andra världskriget.
Alltså efter andra världskriget, jag har förlåt. Nej, jag har dålig koll på
det här. Baron, ryggsim och Arvidsson fjärilsim på 1980. Ja. Noterbart då är att USA var ju inte med.
Nej, USA var det inte var bojkott, med. Ja.
Men sen vann ju Gunnar Larsson dubbelt 1972. I medley.
Ja, förstås.
Och Frölander måste i Sydney vara. Och sen Sara i Rio. Men som du sa, Magnus, ingen i frisim. Och det här med frisim är ju speciellt. Men det jag undrar är, vi minns ju det med Therese Alshammar som vann så mycket. Men det blev inget OS-guld. det var ju som förgjort. Nu har ju Sara vunnit ett OS-guld, men tittar man på alla hennes enorma antal VM-medaljer så är det ändå så att OS har ju varit en, jämfört med det alltså, en liten underleverans. Nu vet vi ju för sig då det som hände apropå isfläcken då 2021. Men kan det vara så, om jag ska vara djävulens advokat, att den här speciella OS-nimbusen, som Mats Strandberg har sagt, nimbus, alltså stjärnglans, kan göra att det fäller krokben för Sjöström jämfört med om det hade varit ett VM eller så?
Ni var ju där också i London 2012. Det var ju väldiga förväntningar på Sjöström och föll igenom av olika anledningar. Men det är en annan Sara Sjöström idag. 30 år gammal, erfarenhet som inte fanns alls på det sättet såklart. Och jag tror att det ska väldigt mycket till för att hon ska liksom falla ur ramen. Hon är så extremt låst och trygg i det hon gör. Varje lopp, jag har ju följt henne med VM de senaste åren, och hon liksom bara går dit, hon gör jobbet och det finns ingen nervositet. Men det är inte helt otänkbart ändå, Tommy, jag vill ändå gardera.
Du sa jättemirakel tidigare, för sig. Jättemirakel sa du tidigare, så att om hon ska missa, så vi håller fast vid det ändå kanske, eller?
Ja,
det krävs ett jättemirakel.
Ja, det är ett mirakel om hon missar.
Men du, sen det här med det som är speciellt också, även om du kan tolka det med simningen, för i friidrott skulle det vara ganska osannolikt att man på ålderns höst, om vi får säga så lite fräckt om Sara som är 30 år, blir bättre på de mest explosiva distanserna.
Det var ju de längre distanserna till att börja med då. 200 sim och frisim, det tyckte hon ju var en pina, men hon var ändå liksom bäst i världen och tillhörde det ganska många år. Och sen blev det ju en tydlig inriktning och en väldigt uttalad förändring. Vi lämnar detta och siktar mot sprintdistanserna. Jag trodde i ärlighetens namn inte att Sara hade det i sin kropp. Men hon har ju bevisligen visat att hon har det. Under ny tränare och nya sätt att tänka och jobba. Det är en extremt fascinerande resa hon har gjort.
Hon är ju anmäld på 100 fritt nu också. 50 fritt är ju liksom, det vet ju alla mer eller mindre, liksom nationen har redan ställt in klockan efter det kommer stå still här i Sverige när det är dags för den finalen, va. Men 100 fritt är hon ju också anmäld på. Du var ju inne på det, eller?
Ja, i samband med VM, det var faktiskt efter att jag pratade med Magnus, så det var lite grann indirekt Magnus.
Det är klart som, att det är Valman som är källan.
Som låg bakom det, han sa såhär, undrar om man inte skulle kunna dansa in på 100 fritt ändå, då sa vi faktiskt det i podden i vintras.
Ja, det var så.
Då var ingen annan som egentligen varit inne på det, så det var, alltså, Magnus, att tacka för den spekulationen. Ja. Men nu dök hon upp på listorna. Men jag har fortfarande inte sett något uttalande från henne om hon kommer vara med.
Hon har sänt ett sms till Balin Fransson, såg jag på Dagens Nyheter, som hade skrivit om det här först då. Att det är SOK och Svenska Simförbundet som har anmält mig till 100 fritt. Och det ligger ju tisdag i början på OS. Men jag kan inte tänka mig att SOK då, Olympiska kommittén och Svenska Simförbundet, anmäler Sara om hon inte lämnar sitt godkännande.
Men det där tycker jag är lite kul, för att SOK får ju kolossal kritik. Vi tog upp det förra veckan, segling, friidrott exempelvis, för att de håller på med egna kriterier och egna konstigheter, och folk som är kvalificerade enligt internationell meritförteckning får inte åka. Men här har SOK alltså chippat in Sara Sjöström.
Det är skillnad på folk och folk.
Jo, men det låter ju lite märkligt, eller hur?
Men vad tror du då? Blir det någon start på 100 fritt?
Det är nog mycket möjligt att Sara kommer till försöken på 100 fritt. Hon har liksom en dokumenterad toppform, och den har ju varit i 15 år. Men den sista delen av sommaren, det hon visade upp i Rom till exempel, stortävlingar i midsommarhelgen. Alltså hon är i en helt egen nivå. Så jag tror att hon kommer faktiskt till start på 100 frisim också. Men där är konkurrensen, tror jag, för tuff. Från Hongkong, Hui, McKeon, Australien, det finns jättemånga, även om Sara tillhör toppen, topp 3, topp 4, ja, men hon är inte lika tydlig stjärna där som hon är på halva distansen, men jag tror att hon dyker upp.
Då är frågan, Magnus, hur är det att jobba med simning, för att referera det i radio, som du gör tillsammans med Anna-Karin Kamling, hur är det?
Ja, får jag nu läsa upp ett litet kort meddelande som jag fick 2013, har vi tid med det? Redaktörerna.
Det har vi definitivt.
Det här kom till mig efter mitt första världsmästerskap 2013, och det ligger väldigt mycket i det, det vill jag säga. Jag har tagit till mig av kritiken, och idag är vi väldigt goda vänner.
Så här skrev vederbörande person: idag har jag hört det förmodligen sämsta referatet någonsin av ett svenskt VM-guld i en stor sport. Det är Magnus Wahlman, mest känd för hockey- och bandyreferat, som misslyckats fullständigt med sin arbetsuppgift. Punkt. Han klarar inte av på ett nöjaktigt sätt att referera eller beskriva en enda meter av Sara Sjöströms lopp. Som lyssnare är det i stort sett omöjligt att skapa sig en inre bild av hur loppet ser ut. Under de sista 50 meterna ägnar han sig enbart åt att upprepa exakt samma saker som expert Kammerling säger. Helt enkelt en usel insats, fel man på fel tävling, eller så har den gode Magnus misslyckats i förberedelserna. Det var 2013 av Stefan Eriksson, som är en flitig lyssnare av eran podd Sporthuset.
Ja, gamla domaren, nej.
Ja, den tidigare hockeydomaren från Marie Fred i vackra Strängnäs där i kommunen, va? Så skrev han till mig 2013. Idag är vi väldigt goda vänner. Han har nyss varit i Oskarshamn och hälsat på med fru Helena och sådär.
Men samtidigt så tror jag så här att en underliggande anledning kanske är att du någon gång i samband med att han var linjedomare, han var ju mycket skicklig sådan på högsta nivå, va? Han dömde ju internationella turneringar. Du kanske sågade Stefan Erikssons insats. Man kan inte ha en domare som gör så här i högsta serien. Vad säger Kebbe Eriksson på den tiden om Stefan Eriksson?
Ja, skämt åsido, när Stefan slutade innan jag egentligen började på Radiosporten. Men jag ringde honom när jag kom hem från mitt första VM där i Barcelona. Som var, precis som Stefan sa, en fullständig katastrof. Normalt skulle man bara sagt tack och hej, jag gör inte det här en gång till. Jag fick nästan panik när jag kom in i arenan. Det är som Lasse säger, det startar, det är signaler, det visslar och det piper och in i vattnet och ut i vattnet och tider och hit och dit och vem, olika simsätt till höger och vänster. Men sen har jag använt Stefan mycket som mentor faktiskt över åren. Simningen är snabb, komplex i samarbetet med expertkommentator, i det här fallet Kammerling. Det är ett par stora mästerskap varje år. Det är inte speciellt många timmar man jobbar tillsammans. Och det kräver en extrem disciplin. Starten går, simmarna upp i vattnet. Viktigt, Kammerling där. Kort, hur var starten? Hur var simningen under vattnet? Och var landar vi nu då? Och där får man ta över. Så två röster, start och målgång på 23 sekunder. Men det är också en enorm utmaning som man bara liksom älskar. Speciellt om det går bra.
Där går det med mål och det är Sjöström som vinner igen! Och det är ännu ett VM-guld i Doha för Sverige och denna magiska idrottskvinna som efter en gigantisk duell med polskan Wajsek går i mål som VM-etta.
Det är väldigt olikt bollsporterna som du gör annars, så jag förstår att det var en chock.
Ja, det var det.
Ja, för hockey och bandy och så känner vi igen dig ifrån. Men just det där att du lyckas trycka in så mycket helikopterperspektiv i dina de avgörande referaten. Mm. Och med det menar jag att du lyckas få med de viktiga parametrarna i samband med målgången och så. Vi hörde till exempel Tokyo-referatet här med det här med isfläcken och hur många dagar det var sen, så att man förstår vidden av det. Det tycker jag är väldigt skickligt, för att komprimera ihop det där och då, det är ju, det är en begåvning.
Och just före målgången där, det är 7 simmare på kartan, va? Det är 7 stycken simmare som är lika i princip, va? då spetsar man ju verkligen öronen och tänker till där för att se hur det går för isfläcksara i det där sammanhanget. Men annars är det kul, för 11 år sedan var ju det här meddelandet du läste upp. Det är ju fortfarande så att huvudrollsinnehavarna när vi sitter och snackar nu, det är Anna-Karin Kammerling, Magnus Wahlman och Sara Sjöström. Ja, visst.
Och Stefan Eriksson.
Nej, men tiden står still ibland. Den upprepar sig på det sättet om inte annat.
Jag är tämligen övertygad att hon dyker upp i Los Angeles också faktiskt. 2028.
Är det sant? Hur lång kan en formtopp vara egentligen? I så fall ska den vara
15 år är den.
Nej,
hittills.
Nej, men det är unikt i simvärlden. Det finns ju ingen, jag törs påstå det, ingen i simvärlden som har varit på absolut högsta nivå i 15 år. Alltså det är en brutalt lång tid. Ja. USA, Australien med sina OS-uttagningar, det kommer fram nya unga simmare varje gång. Sverige består. Sjöström på pallen och så står hon där som en vinnare.
Det är en hälsning det till det som komma skall. Strålande, Magnus, att du delade tid med oss ifrån Oskarshamn. Du är från den ena metropolen till den andra. Du ska vidare till Paris. Vi håller tummarna för att det går så bra som möjligt för de svenska atleterna där. Vi tackar Tommys lista. Vi kom till nummer två här, alltså Sara Sjöström. Någonstans kändes det ju som att vilken kommer du, Tommy, lägga etta? Är det Duplantis eller Sara Sjöström?
Jag tror, alltså, glöm inte herrarnas landslag i handboll.
Ja, ja, absolut. Men
mycket väl veta.
Det gjorde det här lite spännande, så frågan är vad som dyker upp nästa vecka.
Ska vi göra så att Magnus får ta supportersången då?
Ja, men alltså det, vilken bra idé.
Det tycker jag.
Fortsätt höra av er till oss. Det börjar tunna ut lite våra listor, så vi får be våra gäster om nya supportersånger. Jaha. Men ni som finns där ute, hör av er via vår hemsida sportersupodcast.se och mejla till oss. Det finns ju på sociala medier också. Tack till introt idag ifrån Åsa Johansson, Mikael Häggström, Fredrik Norrström, Rickard Ljung, Martin Pålsson och Martin, efternamn obekant. Ja. Men fortsätt skicka till oss och hör av er och kom med fortsatta impulser som bidrar till sporthuset. Men då ska vi väl höra vad Magnus Wahlmans toppform, alltså på Saras toppform, har varit 15 år.
Vad bjuder du till supportersångsdelen?
Jag hoppas inte den här är tagen. Men att få uppleva en ljummen, nästan het augustikväll i Rom, in till den klassiska Olympico-stadion och en italiensk seriepremiär. Jag hade turen att göra det faktiskt, 2022, när vi bevakade EM i simning in till Olympiastadion i Rom. Och att då få lyssna till supportrarnas sång med 65 000, Vola Lazio, Vola, det är svårslaget. Det var ett minne för livet.
Just det, vi har ju varit på Olympiastadion i Rom kopplat till Roma.
Men hur känner sig Erik Dahlberg nu när han får det här?
Han älskar ju fotboll, så att han har inga bekymmer med det.
Det var ju han som en gång förde fram Roma, Roma, Roma som supportsång. Så väldigt bra kontring på det, Magnus. Avsnitt 450, där kärleksbombades Roms Olympiastadion. Som vi nämnt tidigare i det här avsnittet också, det var där Hisham El Giroj satte sitt världsrekord på 1500 meter som Jakob Ingebrigtsen är ute efter. Det var där Patrik Sjöberg satte världsrekord 1987. Stefka Kostadinova som blev av med sitt världsrekord förra veckan från den arenan. Och så allmäktig fotboll förstås, VM, slutspel och Roma och Lazio. Men nu kör vi Lazio.
Jag tycker det är en fin koppling att Olympiastadion i Rom blir supportersången. Vi började på Olympiastadion i Berlin för vi pratade om EM i fotboll och vi ska till de sommarolympiska spelen i Paris. Nu önskar vi en fortsatt trevlig tid i Oskarshamn och ett gott OS till Magnus. Tack så mycket!
Hej då!
Här är Magnus. Håll i toppformen, både för dig och Sara.
Det
lovar
jag. Hej då!
Hej då!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!
Ever dream of a three-row SUV where everything for every passenger feels just right? Introducing the all-new Infiniti QX80. With available features like biometric cooling, electronic air suspension, and segment-first individual audio that isolates sound.
right to the driver's seat. Discover every just right feature in the all-new QX80 at InfinityUSA.com. 2025 QX80 is not yet available for purchase. Expected availability summer 2024. Individual audio cannot buffer all interior sounds. See owner's manual for details.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.